Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vi provkör Volvo C40 och nya BMW 2-serie Coupé. Och så har vi varit på Europaresa med elbilen Volkswagen ID3. Här är avsnitt 253 av Vi Bilägares podcast. Hjärtligt välkommen kära lyssnare, Tommy Wahlström heter jag och välkommen Claes Garin. Hur är läget?
Tack, det är bra.
Hur förhåller du dig till veckans stora nyhet, Claes?
Ja, men det känns jättekul att det än en gång blir SEMA Show i Las Vegas.
Anders Helgesson, välkommen.
Tack för det.
Hur förhåller du dig till veckans stora nyhet?
Jag ser verkligen fram emot natten här nu när DJI Mavic Pro generation 3 ska visas. Klockan 3 i natt smäller den. Och det är eftersom podden är förskjuten.
Ni har båda fel. Det här är ju veckans stora nyhet. ABBA släpper nytt album efter 40 års tystnad.
Ha? Nu kommer hela fullängden.
Fullängden kommer.
Man har hört de här stackars låtarna med
stackars,
röster.
De är ju fantastiska.
De är bra.
Jo, det är bra låtar, men de där stämbanden är inte vad de var förr i tiden.
Nej, men de är ju över 70 bass.
Ja, jag tycker det är imponerande bra med tanke på både ålder och sen den kreativa pausen de har haft som banden då.
Jag tycker om hela upplägget jag med. Och nu, man har ju hört låtarna på radio, men nu kommer alltså hela plattan. Är det så jag förstår din entusiasm, Tommy?
Vi spelar ju in detta vid torsdag lunch och fredag klockan. Ja. Var det midnatt eller var det mitt på dagen? I alla fall fredag som ska det släppas, ja, albumet.
Ja.
Jag har beställt en orange, en vinyl i orange plast från Amazon USA. Den var slutsåld i Europa, men jag fick tag på en igår kväll för 500 spänn någonting. Ja.
Oj då.
Det var inte så farligt ändå. Den kommer bara öka värde.
Åh, vad bra sagt. Tack så hemskt mycket för det. Har ni sett någonting annat då där ute i världen som är av vikt att tala om, tycker ni?
Ja, jag har ju sett, fast det är nog egentligen inte den här veckan, det är ett par veckor sedan, att de har börjat äntligen leverera Rivian-pickuperna. Och de verkar ju hålla ihop hittills, de som har varit ute och kört på vägarna och kört på trials och lite annat. Trails.
Nu ska vi se, vem är det, Amazon som står bakom Rivian?
Ja, Rivian är ju egna, men de har gjort någon dunderbeställning, har de gjort.
För att man spekulerar i att de här skulle börsintroduceras, va? Och då skulle kursen komma att öka väldigt mycket, hoppas folk på.
Den kommer nog gå som en bärraket.
Ja, och apropå börsintroduktion och gå som en bärraket, kanske med några små förhinder, så har ju också Volvo börsintroducerats i veckan.
Och den bärraketen tog väl bränslet lite halvslut på när den hade bränt iväg de första 20% i alla fall.
Vad gick den in på? Var det 54 kronor?
53 gick den in på.
Och sen så var den upp 20% någonting.
Den var upp och vände på 63 någonting, 64 kanske.
Och nu var den nere på 50.
57 sist jag kikade.
Ja, men det kanske var väntat, eller?
Jag var lite förvånad. Jag ska villigt erkänna att jag hade förhandsbokat lite. Men ändrade mig, för jag kände mig inte så säker på att det skulle gå toppen. Men det är klart att det skulle göra det, förstås, så här efter klokhetens kranka blekhet. Men de verkar ju stabilisera sig här. Vi får se vad som händer.
Jag tycker det är svårt med börsen och sånt där. Jag förstår inte riktigt vad det är som driver kurser upp eller ner.
Vi får ju hoppas att de får in lite ordentliga miljarder här nu så de kan spotta ut lite fler elbilar. För det var ju det vdn tydlig med, Samuelsson, att det behövs stålar om de ska hänga med. Och vi har ju en provkörning i den här podden.
Ja, jag har ju nämligen varit till Belgien och kört den första då av raden av nya elbilar från Volvo som ska komma, nämligen Volvo C40. Jag åkte till Belgien, till Gent, där man då hade den internationella lanseringen av den här bilen. Och där så träffade jag Gävlesonen Anders Gunnarsson som är en långvägare inom Volvo. Han ritade C70, det var väl en av hans första bilar. Och sen har han jobbat med konceptbilen ACC och sen har han nu också då varit med och jobbat med C40. Och han säger så här om den här bilen.
C40 är framförallt vår första BEV-bil. Det är något som vi är jättestolta för. Det är ett svar på Håkan Samuelssons löfte att vi ska elektrifieras. Alla bilar fram till idag har ju haft ICE-motorer också, det vill säga diesel- och bensinmotorer. Men här lanserar vi helt utan möjligheten att ha med ICE-motorer.
Vem är kunden, ska du säga?
Kunden är någon som vill ha lite extra. En person som är extrovert. Han vill synas i stadsmiljön. Han vill ta för sig.
Och vad har du gjort med den här bilen nu för att få den att passa den extroverta?
Ja, vi har valt att göra en crossover. Crossover står ju för att det är en blandning mellan någonting. Och det är ganska uppenbart att den är inspirerad av SUV och kupé. Så nu har jag en kupélinje i centerlinjen som ger bilen mycket karaktär men är också bra för aerodynamik. Så det är verkligen två flugor på en smäll.
Och vad får man offra då? Ja, baksätesutrymme eller?
Ja, lite huvudutrymme i bak, men inte mycket. Och det är på grund av att vi har valt att ha ett glastag som standard. Då slipper vi, och det är fixerat, det går inte att öppna. För om du har ett öppningsbart, då måste du ha en struktur, och i och med att vi har tagit bort den strukturen så har vi sänkt hela bilen med nästan 3 cm, 27 mm. Så att vi även där fått lite av de två av de bästa världarna. För det är otroligt viktigt att behålla den höga sittpositionen, ögonpunkten, när du är inne i stadsmiljö, att du känner att du är lite i kontroll.
Generellt sådär, hur viktigt är utseendet för en ny bil?
Jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt. Otroligt viktigt, de många olika anledningar. Det, just den subjektiva delen är ju viktig, att man tycker om att den är snygg och så vidare. Va? Men sen är det identitet, vilka är vi? Hur ser vi på oss själva? Hur mycket respekt har vi för oss själva? Du kan ta ner det till säkerhetstänk. Ja, men en Volvo ska ju se säker ut. Och det är mycket det visuella som gör det. Och tar nu det här när vi lanserar en ny BEV. Så det är viktigt att man ser den, att den är en tydlig identitet.
Vilken är den snyggaste bilen i bilhistorien?
Oj. Ja, får se här. Är det C40 mot röd?
Kanske var ett självklart svar på den där frågan, att C40 är den snyggaste bilen i bilhistorien. Vad tycker ni, killar? Jag har ju bilden av den framför er.
Ja, jag tycker inte den är så tokig. Det är helt okej, tycker jag. Men jag blir lite förvånad när man säger att det är den första elbilen. Då räknar man inte in X40 P8 Recharge med andra ord.
Ja, det har ju funnits elvarianter tidigare av andra bilar. Men Volvo menar ju då att det här är då den första bilen som enbart kommer att säljas som elbil och ingenting annat. Sen är den ju väldigt nära släkt med XC40 och alla andra de här bilarna på CMA-plattformen. Mm. Vilka är det fler? Lynk & Co, Polestar.
Geely-derivatet som heter någonting, Geely ditten och datten. Ja.
Men jag tycker den är snygg. Jag tycker bakdelen är väldigt tjusig. Vad tycker du, Anders?
Ja, men den ser ju slank och fin ut. Men det där nyllet har vi ju sett förut. Det börjar ju kännas kanske lite, jag ska inte säga daterat, men det är ett väldigt välbekant ansikte, så jag skulle ju inte säga att det kanske är en jättehel ny bil som han ger lite sken av där i intervjun. Sen en sak jag inte riktigt tror, han säger att kunden vill ha det här lilla extra. Det är väl helt uppenbart att kunden inte vill ha det där lilla extra, för hade han ju valt en XC40, för det är mer plåt. Han kunde väl ha mindre av det extra.
Nej men lilla extra i utseendeväg tror jag att han menar.
Ja, och jag menar, har sett det förut Anders, nu är väl du lite färgad av din miljö här. Så många XC40 P8 Recharge ser man väl inte ute på vägarna?
Nej, men det där är ju ett XC40 nylle. Jag tror att skulle man sätta den där på en parkering inbackad, då är det många som ska säga att det där är en Volvo XC40. Men jag gillar den här lilla liksom skölden eller plåten eller vad det är ända framme. Jag tycker om nyllet på den.
Det gör någonting med den här vanliga kylagrillen försvinner och så blir det en helt slät front. Mm. Det är snyggt.
Det är ju som sagt en XC40 i det mesta underskalet, om man nu bortser från den slanka taklinjen och det mindre bagageutrymmet och lite sådär. Körupplevelsen är väldigt mycket XC40. Infotainmentsystemet är samma som i elversionen av XC40, det här Android Auto-varianten. Google som är jättebra röststyrning och sådär. Men den här skärmen tycker jag nu börjar kännas ganska liten, alltså att pilla på. Och det är väldigt skillnad när man kör Polestar till exempel, som har ju samma system fast med en större skärm.
Det är väldigt roligt det här, just hur skärmutvecklingen, för när XC90 kom, där den här skärmen först presenterades, det är ju 2015 va? Det är ju några år sedan, och då bara, oh, det är en stor och fin skärm i XC90. Och sen så när XC40 kom så hade ju den här skärmstorleken bara, ja, i XC40 känns den ju jättebra, för den är ju lite liten i XC90. Och nu så här 2,5-3 år senare så bara, den är ju lite liten. Det är verkligen inflation i skärmstorlek.
Men menar du att jag är bortskämd eller?
Nej, jag håller nog med dig. Jag tycker nog att den ser ganska balanserad ut i förarmiljön, men det är ju ingen jätteskärm. 9 tum, det är ungefär det var vår gamla långtest Clio hade också. Och det är ju en mindre och smalare bil.
Hur mycket bagageutrymme försvinner då?
Alltså upp till insynsskyddet är det detsamma. Det är ovanför insynsskyddet som då det sluttar mera, och då tappar man en bit. Mm. Jag har inget exakt mått, men det försvinner lite grann.
Då är den ganska rymlig fortfarande, för XC40 hade ju bra marginal under insynsskyddet. Det är ett riktigt plus på den bilen.
Ja, och baksätet är också helt okej. Jag får plats med några fingrar mellan gässan och taket när jag sitter där. Men baksätet i XC40 eller för all del i C40 är ju inte så där jättebekvämt.
Hur är det med vinkeln på baksätet?
Ja, det är väldigt upprätt här också. Ja. Och dynan är tunn och hård, och benutrymmet är inte slösande på något sätt.
Nej, det enda som är riktigt bra är ju att det är ordentligt med fotutrymme. Det är inga problem att kila in fötterna under stolen framför. Eller har det försvunnit med batterierna?
Och jag undrade om jag fick in fötterna framför. Jag minns inte riktigt det nu. Kommer du ihåg att jag satt där och funderade på det?
Ja. Men annars brukar ju ett problem med de här kupé-suvarna vara att man känner att taklinjen börjar sluta lite för tidigt. Det börjar kännas trångt om gässan. Till exempel i Fords elbil, Mustang Mach-E heter det ju. Mm. Så tycker jag man kände av det. Men du tyckte att det här var godkänt?
Ja, nej, jag tyckte det funkade. Det var inte något problem så.
Nej.
Sen är den ju väldigt trevlig att köra och skön att sitta fram i. Jag tycker om Volvos
bra
stolar.
Bra sikt om man sitter bra.
Ja, om du inte försöker titta bakåt. För du har, det är som en liten stridsvagnsglipa bara i bakfönstret som du ser.
Ja, och den hålls ju ännu mindre med den här, tack vare att man grävt fram gamla S40-spoilern. För den ser vansinnigt
lik
ut.
Ja, det är därifrån den kommer. Ja, nu känner jag igen den när du säger det.
Och sen Tommy, bakrutetorkan. Den finns inte.
Har inte Volvo någon bakrutetorkare heller?
Nej, det finns ingen bakrutetorkare.
Nej, shit!
Den är ganska sluttande, ska jag säga, den här, utan så kommer nog inte ha samma problem som Ioniq 5. Ja, jag sa rätt! En snöig dag så kommer ju naturligtvis att ligga snö på den där.
Men vad intressant. Vad synd att jag inte såg det på provkörningen. För då hade jag ju kunnat ställt frågan till Volvos säkerhetschef Jan Ivarsson. Eller han är egentligen Senior Technical Advisor på Volvo Cars Bilsäkerhetscentrum. Det är hans officiella titel. Jag träffade honom och fick prata om säkerhet nämligen. Och Jan Ivarsson berättade då att C40 är den senaste Volvo-produkten och därmed också den säkraste, säger han. Och han berättar så här om hur man har jobbat då för att göra en elbil säker.
Batterier behöver finnas på en plats i bilen där vi inte har så mycket rörelser och deformationer. Så därför har vi installerat batterierna i centrala delen av bilen. Den ligger i centrum och en bit ut och i golvet mot sidorna. Sen har vi då kombinerat den kunskapen med kunskapen vi har från olyckor i verkligheten, där vi tittar på hur går sidokollisioner till med olika typer av krocksituationer med bilar, med vägstolpar, med träd och så vidare. Vilka hastigheter och energier finns det? Så utifrån det har vi skapat ett skal runt batterierna som håller batterierna borta från deformation i princip. Så i bilen så har vi lagt en aluminiumram som går runt batterierna och genom batterierna med en höghållfast variant på aluminium. Vi har lagt en kraftig förstärkning i bilens tröskel i sidan för att ytterligare förstärka den principen att fördela laster och få dem runt batterierna. Likadant har vi gjort i fronten på bilen. Och där är det ju så att i traditionella fordon så har vi på Volvobilar då en motor och en växellåda. Den har vi tagit bort och så stoppat in en elmotor istället. Och då i en frontalkollision så behöver vi ha en lastdistribution i fronten av bilen så att krockenergierna, krockkrafterna absorberas i fronten mot ett mothåll som är själva kupén. Så därför har vi lagt in en kraftig subframe, en understruktur i fronten på bilen, också i aluminium. Och sen har vi en överstruktur i gjuten aluminium som fördelar krafterna in bak i bilen så att vi får ett kraftigt mothåll. Och då när vi ser på vårt fältmaterial i vår statistiska databas så kan man se att vi hanterar ett antal olika situationer med bilar som vi krockar med i en frontalkollision, antingen fullt utbrett eller delar av fronten, och att vi klarar av att köra in i en stolpe, en vägstolpe eller ett träd med den här bilen. Så den är annorlunda konfigurerad jämfört med bilar vi gjort förut, men utifrån de egenskaper våra kunder behöver så är den upp till väldigt höga säkerhetsstandards.
Och så var det då uppdaterade aktiva säkerhetssystem, sa du?
Ja, den här bilen den har nästa generation utav hårdvara och mjukvara för de kollisionsundvikande typerna utav funktioner vi har i bilen och likväl de stödfunktioner vi har för föraren. Så nu går vi in med en ny generation sensorer som har högre kapaciteter. Den har ett vidare synfält framåt som gör att vi kan fånga in fler typer av krocksituationer. Och vi får en högre basprestanda i den här sensorinstallationen. Och den är egentligen startskottet för att kunna utveckla ytterligare funktioner framöver som vi kan ladda ner över nätet in i den här bilen.
Och sen har den också då de här allvädersdäcken som standard som har diskuterats mycket i Sverige. Vad tänker du om dem?
Ja, om man tittar på däck rent traditionellt hur det har varit så har vi ju pratat om att vi har sommardäck och vi har vinterdäck. Och sommardäck är ju bra på sommaren och vinterdäck är bra på vintern. Men om man ser på hur det ser ut så är det ju så att vi har både sommar, höst, vinter och vår. Och sommardäcken de fungerar bra, men när man kommer till mer höstlika situationer, torrt och vått och lite lägre temperatur, så är inte egenskaperna lika bra längre. Och det är likadant om man tar sig igenom vintern med ända ner till minusgrader, lite under noll, så fungerar inte sommardäck så bra heller.
går man till våren så fungerar inte sommardäck så bra heller, utan då tänkte vi att vi tar fram ett däck som har goda egenskaper året runt, som fungerar väl på sommaren, som fungerar bättre på hösten, som fungerar bättre på våren och som fungerar bra på vintern också. Och bra menar jag att då fungerar den bra när vi har situationer där det inte finns snö och is. I de fallen då finns snö och is i bilden, då behöver man fortfarande ha ett vinterdäck. Så med det här så däcket så får vi ett mer balanserat däck som klarar fler situationer över året än vad vi har ute i våra bilar idag.
Så du går inte med på att det här skulle vara någon säkerhetsmässig nedrustning på något sätt?
Nej, jag skulle säga att det är precis tvärtom. Om man tittar på en körcykel över året så finns det med de däcken vi har idag som är sommar- och vinterdäck tider på året som vi skulle, tycker jag då, kunna prestera bättre i. Och med det här recharge-däcket som Volvo har tagit fram nu så får vi de egenskaperna och kan ge det till våra kunder.
Men snö och is, säger du, det innebär alltså att vintermånaderna i stora delar av Sverige ska man fortfarande ha ett vinterdäck?
Ja, om man ser framför sig att man behöver ut och köra när det är snö och is, då behöver du ha ett vinterdäck.
Och snö och is lär ju komma i Sverige, eller vad säger du, Anders?
Ja, det tror jag, men jag måste ju ändå hissa en litet frågetecken här, för idag är det 3 november, va? Och när jag kom hit i morse så stod det 11 plusgrader på min termometer i bilen. Det innebär att ett sommardäck fortfarande är bättre än ett sånt här däck enligt den här experten då. Ja, november. Säg då att du kan använda det här däcket med förtjänst då. Om ett par veckor då har vi fått lite svalare temperatur i sig. Så det är, vi säger ju för att vara generösa, november, december, januari, februari, mars. Sen framåt i april så brukar det bli lite småvarmt. Men om då stryker januari, februari och mars, det är ju vintermånader. Då ska du ha vinterdäck då i 3 månader. Och sen då har du april, kan ju vara ett övergångsperiod, och vi säger att november är en övergångsperiod. Men sen är det ju sommar. Så det här däcket är ju då optimalt under 2 månader på ett år.
Ja, men och i Sverige, det kan ju vara snöstorm i Stockholms trakten i alla fall andra helgen i november.
Ja, visst.
Det har det ju varit flera gånger. Så jag vet ju inte riktigt. Nej. När man ska våga köra.
Ja, och sen får man inte heller glömma, och det här är Nils Svärd som har sagt det här, så jag håller för 100% sanning. Nu är inte Nils här och kan understryka det här, men det Volvo jämför med, eller flera tillverkare, vi ska kanske inte bara peka ut Volvo, men ett argument som används, det är att de här däcken har blivit så pass bra, de här övergångsdäcken och runtdäcken, så att det behövs, alltså skillnaden sommartid har minskat. Men det man gör då, det är att man jämför med de här extremt lättrullande sommardäcken, och de har ganska mycket sämre prestanda. Hade du jämfört med ett sommardäck som var för sig 4-5 år sedan när vi hade ett mindre fokus på rullmotstånd, eller om du köper däcket till din äldre bil, det vill säga ett nytt däck men som inte är optimerat för en specifik bilmodell, då får du helt andra bromsprestanda, och de är mycket bättre än de lättrullande sommardäcken som är specifika för en modell, och de är väsentligt mycket bättre än ett sånt här däck. Så att jag tycker det känns lite tunn argumentation faktiskt.
Men bygger inte hela den här diskussionen på att Volvo vill sälja de här bilarna genom privatleasing på nätet, väl? Eller vad är grundproblematiken? Alltså, det är väl inga problem att gå och byta däck en gång om året för att slippa den här stora frågetecknet?
Nej, svenskarna är väl rätt van med, men jag tänker också kanske att det här är någonting för, inte vet jag, norra Europamarknaden, eller?
Fast det är det här som är så märkligt. England har sagt nej. Jag kommer inte ihåg om Tyskland har sagt nej, men Italien har sagt nej. Och jag menar, det här är ju länder som egentligen borde acceptera det, just för att de har lite mer milda vintrar. Men det gör man inte.
Hur tror ni det här, vad får det här för betydelse för kunden? Hur tänker kunden när Volvo sätter på ett året runt däck på den här nya bilen som de har köpt?
Ja, om man har köpt den så tror jag att man, då hoppas jag att man omedelbart ber dem att sätta på sommardäck. Att man ska ha korrekt däck för korrekt säsong. Sen om det innebär att man vill ha en tredje uppsättning däck just för de här övergångsperioderna då. Det må ju så vara hänt, men jag tror att de flesta kommer be Volvo sätta på sommardäck.
Det blir tre, vad blir det? Ja, två byten per år. Istället för sommar- och vinterdäck så har Volvo nu infört sommar-, vinter-, höst- och vårdäck.
Men tror ni verkligen att det blir så? Jag tror att det finns en risk att den som har tagit en sån här på privatleasing skiter i att köpa vinterdäck också.
Det tror jag också. De struntar. De får, men då, allting är ju all inclusive på den här bilen, så jag kör.
Det verkar ju enkelt och bra. Men de säger ju själva då att det är ett bra däck för höst och vår.
Ja, och inte ska användas när det är is och snö.
Och nu bor inte jag i södra Sverige, men det snöar väl och is även i Skåne.
Det gör det, och det kan bli fruktansvärt halt tack vare att det just inte alltid är så mycket snö, utan det driver igen och blåser igen och blir blixthalka.
Nej, tyvärr så tror jag bara man ser fördelar med det här om man inte lyssnar på Vi Bilägares podcast, vilket alla inte gör. Och då,
hur menar du nu?
Ja, vi har ju inte riktigt 8 miljoner lyssnare i veckan.
Nej, inte än. Vi är på väg, men inte riktigt.
Ja, men nästan alla. Jag har faktiskt, jag måste erkänna, min mor, hon kör ju Fiat Panda Cross. Och hon är jättenöjd med de här allvädersdäcken som Torvalla bil sålde bilen med.
Du är en dålig son, Claes.
Ja, vi ska inte
omedelbart för mamma byta däck.
Ja, nej, men hon kör lite sådär sällan och med stadstrafik. Så hon tycker det funkar alldeles utmärkt.
Ja, det går säkert jättebra ända till du måste nita för en unge springer ut framför dig.
Ja,
det är frågan är hur det går då.
Jag ska ta upp det på söndagmiddagen direkt.
Härligt, det blir bra stämning där också. Volvo C40 pratar vi om. Vi nämnde privatleasing och nu börjar vi närma oss det som jag väl kanske egentligen ser som det största problemet med den här bilen. Den kostar ju för 17 jättemycket. Alltså grundpriset är ju 600, ska jag se så jag säger rätt.
Du skojar.
689,9.
Oj, den är dyrare än Polestar alltså.
Ja.
Två.
Och sen då, privatleasing inkluderar, som du var inne på Anders, en himla massa saker. Men den kostar alltså 7 790 kronor i månaden.
Och då fick du köra 1000 mil på ett år.
Ja, så var det nog kanske. Ja.
Det,
ja,
men det gör man ju. Väldigt dyra mil.
För man kör ju inte på vintern.
Nej, just det. Det kanske bra, Claes. Ja, ja. Det är så man får ihop det.
Ja, visst.
MG Marvel till exempel, som vi pratade om i förra veckans poddavsnitt. Den kostar från 4 000 spänn, va?
Ja, till och med under. Tar du minsta enkla tänkbara Marvel på leasing så är det 3,7 knappt. Mm. 3 698 tror jag.
Så två stycken Marvel R eller en Volvo C40?
Ja, eller ta en maxad Marvel R med samma prestanda i stort sett som en Volvo C40 och fortfarande ha pengar över att köpa en bil för 250 000 kronor.
Mm. Kom diskussionen upp när du träffar Volvo-folket? Hur de tänker kring prissättning?
Nej.
För jag som är själv är förtjust i Polestar, som du säger, Anders.
Just det, Polestar heter den.
Det är ju en fantastisk bil. Även om när jag körde XC40 P8 Recharge, det är ju rena go-karten. Alltså, herregud vad mycket effekt man inte behöver i den här bilen. Mm. Och den ska ju komma i en enklare variant.
Ja, den som vi har kört här och som jag gav priserna på nu är ju värstingen med 400 hästar har den.
Ja, den skottar ju på duktigt alltså. Ja. Jag var väldigt förvånad. Men jag menar, när det finns de som gillar effekt och det finns Polestar 2 med lite alinsdämpare, jag ser inte riktigt behovet för att en C40. Det skulle vara karossformen då. Den är ju trång och liten.
Ja, den känns ganska liten faktiskt för de pengarna. Om man då tittar på vad man kan få istället i elbilsväg nu med maxutrustad Enyaq är väl också ett par hundratusen billigare, eller 100 000 billigare i alla fall.
Du har ju även Tesla Model Y som inte är speciellt mycket dyrare än det här.
Nej, det
och
är
på samma
intressant.
Typ av kupéstuk.
Ja. Som du är inne på, Claes, det är ju skottar ju på duktigt när man gasar, går himla bra att köra, trygga, sköna, härliga köregenskaper. Lite fast fjädring tycker jag, det är ingen komfortkryssare.
Och då är ändå P8 bättre än vanlig XC40, så som jag minns det, för att just den hade lite mer tyngd.
Sen är det ju, den här CMA-plattformen är ju inte världsbäst på bullerdämpning, så vi får väl räkna med, jag har kört den i Belgien nu så jag vet inte riktigt hur den låter hemma, men jag gissar att det kommer att vara en del däckbuller.
Jag tänkte just det, det kan ju också faktiskt vara en fördel med det här året runt däcket att det är lite mindre bullrigt. Men det vet vi inte förrän vi har kört den här hemma.
Nej.
Sen är ju, ser jag nu att bilen är faktiskt lite lättare än XC40. Den är 60 kilo ungefär lättare, känns det viktigt. Men 2,2 ton är ju fortfarande rätt så mycket.
Ja. Sen får den också lite bättre aerodynamik tack vare den här sluttande bak, taklinjen. Och så att den får några kilometer längre räckvidd, så 420 kilometer räknar man nu när man, att man kommer på full laddning.
32 då ungefär i verkligheten.
Ja, någonstans
där. Fast Volvo var rätt bra, har jag för mig, på att beräkna det där som hyfsat.
Men det är ju inte extrem räckvidd på något sätt. Tesla går väl längre?
Den går 50,7 modell Y med dual motor, long range.
Och Enyaq, hur långt kommer man med en sån?
Det var en bra fråga. Är det 47, 48 där någonstans?
Också lite längre i alla fall.
Ja, det är trakterna.
Och snabbladdning då max med 150 kilowatts effekt. Vilket ju var väldigt bra för något år sedan. Nu har vi ju då koreanerna som kommer här.
Sätter lite mer press.
Ja, EV6 och Ioniq 5.
Kina. Ja, även modell Y laddar ju betydligt bättre hastigheter.
Så att jag vet inte riktigt i vilket område som C40 ligger främst, om man nu ska jämföra med konkurrenterna i klassen.
Men säkerhet är väl fortfarande ett Volvo-värde som varar. Och man hörde ju hur mycket förstärkningar de hade gjort för att få den här bilen att vara just säker. Det tror jag nog fortfarande är ett argument som biter på många. Mm.
Och sen är den trevlig att köra, absolut.
Den får dra en här massa, 1800 kilo. Det är bra.
Svenskt, säkert och bra stolar. Det är väl Volvos kärnvärden.
Mm. Sen, även när de ägs av kineser, ja, och byggs i Belgien.
Ja, vi får väl hoppas. Hur många miljarder skulle de få in?
Var det
163 miljarder?
På börsintroduktionen menar ni nu av Volvo,
ja,
Cars?
Ja, eller privatleasing då av C40.
Ja, då kommer de inte få in de pengarna. Men det är en bra
idé. Kanske där. Nej, vi får hoppas att det kommer lite elbilar från Volvo. De verkar ju, med tanke på prissättningen, så är det ingenting som de rabatterar ut, inte.
Men sen, vad är tanken? Är det 2025, så det är om 4 år. Mm. Då ska hälften av alla tillverkade Volvosar vara bevar. Mm. 2030, 9 år, 100% batteri. Inget fossil. Det är jag inte ensam om, men de har 2 modeller idag, och om 4 år så ska halva produktionen vara rena batteribilar. Japp, det blir tufft.
Vi kommer att få se många nya Volvo-modeller framöver, med andra ord. Och kanske också några då som är, vad ska vi säga, mer revolutionerande än vad C40 är. Snygg akter, bakdelen är fördelen, skriver jag i min provkörning, som man kan läsa i nummer 15 av Bilägare, som alldeles strax kommer ut till prenumeranterna. Vi ska byta spår. Det ska fortfarande handla om bilar, men vi ska gå till Tyskland och BMW istället, Claes.
Jawohl. Vi ska ta oss till München. Där stod det massa lila skönheter uppradade när jag var där. Jag visar er en bild här nu. Det är nya 2-serie coupé.
Ja, den är snygg.
Den är snygg.
Den ser ut som en bil också, inte som någon konstig plåtbäver.
Nej, vi får se hur BMW ska lyckas lösa det här. För nu kör vi alltså rak 6a, dubbelturbo, 3 liter. Ja, de här siffrorna är inte vackra någonstans.
Jo, det är de väl på sitt sätt.
Ja, på autobahn så går det ju undan. Jag fick verkligen tvinga mig av autobahn A9 var det, utanför München, va? Det var 250 i alla fall maxfart som vanligt. Men jag tänkte vi skulle prata lite om den här nya generationen av 2-serie coupé. Det var ju nämligen så att den dök upp här 2014 som en avknoppning på 1-serien och fick en helt egen plattform med bakhjulsdrift, och toppmodellen har ju en rak 6a.
gamla 1-serien då, va? Eller hur? Den som inte var minibaserad.
Ja, just det. Mm.
Ja, men precis. Och vi ska ju absolut inte förväxla den med 2-serie Active Tourer. Den här fula MPV:n.
Ja, den är inte så fel. Det är tufft. Det kommer en ny snart också. Och sen...
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Man får inte heller glömma att man ska inte blanda ihop den med 2-serie Grand Coupé, vilket ju, det är som gjort för förväxtning.
Ja, ja, ja. Men det här i alla fall, den kom 2014 som jag sa, som bakhjulsdriven. Och den har hittills tillverkats i Leipzig. Men nu har man flyttat både design och tillverkning till Mexico. Så det här blir en riktig Taco Thursday.
Även vår GLB är ju tillverkad i Mexiko.
Ja, nej, de sa det. Det var faktiskt en mexikansk designer som var väldigt stolt och sa att we have produced the ultimate drifting machine. Så att visst, det finns bara ett stort problem när man ska drifta med en bil. Och det är att man gärna vill ha manuell växellåda och bakhjulsdrift. Och den första bilen de lanserar, det var då en 240 i X-Drive. Fyrhjulsdriven med automatlåda.
Det låter lite svårdriftat så här spontant.
Ja, det var inget som jag försökte mig på.
Försökte du inte sladda alls?
Nej.
Okay.
Men
i alla fall... Vem är du och vad har du gjort med Claes?
Men du har också sett att Claes har haltat runt här. Hans högerben är ju tydligt mycket tyngre än, ja, än det vänstra.
Jag var så fascinerad över att få köra fortare än 120 på en motorväg. Så jag tror det tog i alla fall en halvtimme innan jag hade slutat åka fram och tillbaka på autobahn. Så det är så här post-corona.
Vi klimatkompenserar detta genom att köra mycket elbil. Så att
ja, jag kan ju säga att jag blev omkörd av några Q5 som höll liksom norr om 200. Så jag är inte skyldig på något sätt. Men vi kan väl, när man tittar på den här, den har alltså fått en... ny plattform. Det är en helt ny generation som kallas för G42. Och plattformar är väl förbjudet att prata om i podden, va?
Jag tycker man får göra det, men det är bara jag som tycker det, tror jag.
Ja. Men den bygger...
Släng inte Fredrik med så går det bra.
Den har i alla fall växt på alla ledder och baseras på 4-serie kupé.
Ja, då måste den ju bli stor, för jag gissar att det kanske är samma axelavstånd och hela det där. Det blir ju väldigt dikterande i formatet. Det måste bli väldigt mycket större än andra tvåor i 2-serien.
Ja, alltså de har verkligen, jag förstod på dem att de har verkligen försökt att trycka ihop karossen för att få plats på den här stora chassit. Men hjulbasen har växt med 5,1 cm och rear track, alltså
spårvidden bak
har ökat med 3,1 cm och där fram har den ökat 5,4 cm.
Så det här, då blir, vänta nu här, jag gör lite snabbt överslag här, nu får ni rätt med mig. Den här har ju då ungefär samma dimensioner som förra 3-serien då. Ja. Blir det väl, ungefär. Så det är ingen liten bil längre.
Nej, det känns verkligen. Sen har ju den här nya 4-serien och M3 och M4, den har ju verkligen hamnat i skottlinjen för designen med den här nya bävergrillen som många kallar den för. Med vertikal kylare, 2 stycken. Och vill man slippa det så är ju det här ett väldigt bra alternativ. Den är ju klassisk BMW-snygg med njurar liggandes. Sen har de faktiskt tagit bort strålkastare med dubbla lykter. Så nu, de säger själva att de har plockat upp designen från gamla 2002-an. på 70-talet. Den tillverkades mellan 68 och 75. Och den hade ju enkla strålkastare.
Runda, va?
Ja, jag tänkte säga det. Låter kontraproduktivt.
Nej, men så de är, det finns två runda strålkastare, en på varje sida. Men de, det känns lite främmande att inte se en BMW utan de här dubbla strålkastarna på varje sida. Det är ju en riktig dyr bil det här. Vi kan väl berätta lite om vad som väntar de svenska kunderna också som är intresserade. Det är absolut ingen storsäljare i Sverige av förklarliga skäl. Och det de har sagt är att de lanserar den här M240i X-Drive tillsammans med en bensinare 220i. Så man får välja helt enkelt i Sverige. Lansering sker januari nästa år. Men man får välja mellan en 2 liters 4 då, eller den här 3 liters raka sexan som jag körde med biturbo. Och det hör ni ju hur mycket effekt som finns. Men det är en fantastisk motor alltså. Bara, man önskar ju att om man bortser från elbilen att alla motorer fick ha den här fina gångkaraktären som en rak sexa ger. Den har 500 hästar.
Oj.
Förlåt. Vridmoment.
Ja. Tänkte man bara, inte mycket utrymme kvar för M2-an annars, eller vad ska det bli?
Nej, det är bra att ni är med. 374 har den hästar. Och då har man ökat det sen förra generationen med 34 hästar. Och för det får man betala i Sverige 551 000. Och så har man en vägtrafikskatt då, den här malus i 3 år, på 11 900 spänn.
Men det blir fortfarande 100 000 billigare att köpa en C40.
Ja, precis. Så att, sen behöver du ju ha ett litet bensinkonto också och använda dig av.
Ja.
För det är ju som sagt, även om du har effekten och en acceleration på 4,3 sekunder så drar den alltså 8,1 liter per 10 mil då.
Men är det en sportbil det här, Claes?
Absolut. Sen kan jag väl tycka, som med alla extrema sportmodeller från AMG och BMW och RS-modeller, att de blir ju, de fyller dem med så mycket teknik och det är diffar och det är, man försvinner lite i all det här liksom ljudisolerade, extremt väl fungerande chassit. Men det är väl det de flesta vill ha kanske.
Men jag tänker också, du berättar om att den har vuxit så mycket och blivit så mycket större. Innebär det också att det är ett baksäte som går att använda? Och hur ser bagageutrymmet ut?
Ja, du har 390 liter bagagevolym. Det kan vi jämföra det med C40 kanske.
390 liter, det är 10 liter mer än Volkswagen Golf. Den är 380.
Ja. Delning 40-20-40. Så men visst, det är ju ändå en kupé med allt vad det innebär. Du ska,
kan du sitta bak och prova det?
Ja, men det är ju ingen, ja, det är inga enorma mängder med utrymme. Och det är ju framförallt svårt att ta sig in.
Man kan sitta där, man vill inte sitta där.
Ja, det här är ju verkligen
om inte annat av åksjuke tekniska skäl, gissar jag.
Ja. Alltså något annat som man kan nämna när jag ändå pratar om modellerna, det är ju att det finns även en 220 diesel som säljs i Tyskland. Då har du en fyrcylindrig diesel också på 2 liter, 190 hästar. Men ingenting som BMW Sverige har sagt lanseras nu i januari.
Sa de någonting om den kommande M2-an? För M2 var ju ändå, rätta, men nu om jag får göra det igen här. Jag för mig att det var den M-modell som sålde bäst i Sverige.
Nej, men det är väl det man känner när man kör den här M240i X-Drive. Nu beror det ju helt på var de kommer hamna prismässigt. Det är inte kommunicerat någonting om en ny M2. Men alla går ju och väntar, och då har man väl sagt att till sommaren 2022 så kan vi förvänta oss någonting. Vissa tror att det kommer dröja längre än så. Men det är ingenting som har sagts om den. Vissa har till och med sagt att den eventuellt läggs ner. Men det är väl lite tveksamt. Men ja, allt handlar ju om en kostnad. Jag skulle väl tycka ändå att om man tar sig så här långt upp prismässigt och skiter i allt vad miljö heter, så tycker jag man ska satsa på en, helt ut på en M2 istället. Men det kanske blir dubbla pengar, vem vet.
Ja. Men marknaden måste ju vara ganska liten i Sverige, va, för den här typen av sportkupéer, eller?
Ja,
jag tror det också. Man är oftast lite mer praktiskt lagd. Nu finns det ju inget bra alternativ till den här med den här körglädjen. För förut kunde du ju få, för sig det blir ju då att gå upp till en M4 Grand Coupé till exempel. Och jag menar, vad får du? Du får 15-20 cm längre kaross. Så att jag skulle snarare säga att konkurrensen är nog värre inom familjen än vad den är utanför. För det finns ju liksom ingenting bakhjulsdrivet kupéaktigt med den här motoreffekten till den här förhållandevis rimliga pengen ändå. Så att de är ju rätt själva. Men marknaden är ju liten. Och som sagt, egen konkurrensen är nog rätt stor. 15 cm är inte mycket och du får betydligt mer bil för pengarna. Vågar jag påstå utan att ha kört någon av de här. Men en fyrserie är en fyrserie.
Och du får ju bävergrillen.
I och för sig, det kan vara värt lite pengar.
Det kan vara värt för vissa, men vissa vill säkert slippa den.
Så summa summarum då, Claes, vad säger du?
Ja, det är den toppmodell som finns nu i väntan på nya M2 Coupé. Jag körde ju även ett serien M Coupé, hette ju den första, med sexcylindrig bakhjulsdrift.
Den orangea?
Ja.
Åh, den var så rolig.
Det var ju en riktig busbil. Och det är klart att man saknar lite av det här lätta, manuellt växlade, ja, möjligheterna som det ger. Men ja, en väldigt snygg modell.
Ska man köpa en?
Ja, köp en och sätt upp den på hyllan och invänta värdestegringen kanske.
En programpunkt till ska vi hinna med idag. Det var nämligen som så att Anders, du har varit ut och motionerat vår ID3 långtestbil på härs och tvärs genom Europa. Du har stannat vid laddstolpar som folk knappt ens visste existerade. Eller hur var det?
Ja, det var ju från Tannis där de inte visste att den existerade. Den har vi pratat om i Tannispodden. Helsingborg, där en laddare var offline. Hade varit så i 14 dagar. Och jag hade lyckats använda den och operatören trodde inte det var möjligt, men det lyckades. Men det var förra resan. Den här gången så var det Stockholm Montpellier i Frankrike med ID3 för att göra däckstest med Nils Svärd. Och dum som jag är så skulle jag köra den där ner och det gick förträffligt bra, men det tog ju också ett tag. Vad vill ni veta?
Ja, hur var det med laddmöjligheter undrar jag?
Inga problem. Alltså jag vet att det låter liksom elbils Jesus-varning på här att ja, men det är bara att ta en liten paus och så laddar man. Och det är skittråkigt att ta så många pauser, men laddningen var inga problem. Det bara flöt på. Jag var klart förvånad att det var så smidigt. Jag började ju min resa, där började från att ta mig från redaktionen ner till Malmö och där såg jag över. Och sen så fortsätter jag då. Så jag börjar ju resan i Malmö, för det är ofta så man börjar resan, det är när man lämnar Sverige. Mm. Börjar där med fulladdad bil, åker genom hela Danmark utan att hela Danmark, åker ner till Rødby för att ta färjan över till Puttgarden. Och det fixades en laddning, inga problem. 19,1 mil tror jag det är, dörr till dörr. Och det var lite surt att inte kunna ladda på färja. Förstå vad fiffigt det hade varit. Här står man ändå i 45 minuter. Står man och kunnat rulla av fulladdad. Nu börjar jag då rulla av in i Tyskland med tomt batteri. Så det var ju bara första bästa snabbladdare. 175 kilowattare bara att plugga in. Ladda 40 minuter någonting så var den ju full.
Och betalning då?
Det var inga problem. Det var recharge-kortet. Alltså det har funkat så otroligt smidigt. Jag hade ju verkligen sett framför mig ett kaos här. Va? Mm. Jag hade ju bullat upp, jag tror inte jag överdriver mig att jag har 10 olika appar i min telefon för elbilsanvändning. Och jag har ju minst 10 olika laddkort för att kunna liksom vara förberedd för alla eventualiteter. Jag tänkte skaffa det som heter Isivia franskt kort bara för att vara absolut säker på att i Frankrike, för det var enda stället jag har kollat på de här uppladdning.nu och betterroute.nu och kollat vad det finns stolpar. Det, just längs min rot så skulle det vara ett lite glesare hål där man inte riktigt hade koll på vilka laddare som fanns och inte. Och tänkte, nu helgarderar jag. Så, och jag var ju lite förberedd på det här redan i fjol. Så jag hade ju kollat upp på några sådana här motorstationer, alltså längs motorvägen. Bensinmackar heter det, just det. Där. Så är det när man är elbilschaufför. Man börjar glömma orden. Vilka stolpar som fanns där. Då fanns det bland annat i Sivia. Så den hade jag ju tecknat upp mig på så här fri abonnemang. Man får betala för laddkortet. Men det var ju helt onödigt för vårat det här WeCharge-kortet som man får, eller får, man får ansluta sig till Volkswagens tjänst WeCharge när man köper en ID-produkt. Och det har funkat klanderfritt i stort sett hela tiden. Jag tror en stolpe där inte har funkat. Och det var på en pendlarparkering, franska landsbygden. Och den stolpen man nog inte använt på säkert ett par veckor. Så att där verkade det som att det inte funkade. Men det kan också vara jag som inte förstod att den satt med en sån här elektromagnet som man tvungen att ta i lite med lite mer våld för att liksom få upp skåpet. Men då använde jag en tjänst som heter ChargeMap. Och det är en fransk liknande tjänst som samlar massa operatörer under ett paraply och så funkar deras kort. Och det är jättebra med ChargeMap för de använder ingen app. De har bara kort. Det ska utvecklas en app, de håller på med det. Men i och med att du har kort så funkar det varje gång och du behöver inte stå där och strula. Du behöver inte vara orolig för att telefonen dör eller att appen låser sig eller någonting. Utan ja, fram vid stolpen, i med kontakten. WeCharge-kortet, klonk, funkar det så funkar det, annars byter man bara till ChargeMap och så funkar det.
Hittade bilen de här elstolparna, bilens navigator, eller?
Mm, den kan göra det och det gjorde den också. Den har rätt bra koll. Problemet är att jag har inte hittat några inställningar från där så att den tycker att alla stolpar är lika bra och det är ju väldigt jämlikt och bra, men ganska irriterande om du åker längre sträckor för då vill inte jag ställa mig i 4,5 timmar på en 11 kilowatt stolpe, men det tycker ID3:an är helt okej. Det är det inte, Volkswagen. Så att då har jag använt A Better Route Planner som min huvud app så att säga. Och där kan man då programmera in den efter bilens förväntade förbrukning och lite andra parametrar, hur mycket last den har och ditten och datten. Problemet med de här apparna som är externa appar, de har ju ingen koppling till bilen så de vet ju inte hur mycket ström den har. Så jag har ju planerat min rutt lite snålt, att bilen egentligen drar lite mindre än vad jag har talat om för appen. Och då ligger jag hela tiden i framkant och väljer då stolpar ut efter det. Så det har funkat, jag säger för 111 gången nu, fantastiskt bra. Problemet är att den här appen har ju då, ibland har ju Folkan ID3 fått för sig att släcka mediaskärmen och det gjorde det en gång när det var högst olämpligt, var precis med en avfart.
Bugg alltså? Den
klassisk bugg.
Okay, ja.
Och då fastnade förstås då en sån här 11 kilowatt i 1,5 timme mitt i natten och det var inte så här superkul. Mm.
Ja, men det låter ju fantastiskt bra.
Men jag måste också ge Folka, någon gång behövde jag verkligen ström och det finns inte på kartan att det finns en snabbladdare här. Jag åker in i, där i Tyskland någonstans och där säger jag, ska finnas en snabbladdare här, en 150 kilowattare. Och jag åker in i ett litet område med bara hus och någon liten tandläkarmottagning och ett litet gulligt bageri. Och sen var jag verkligen gårdsgata. Och mitt inklämd mellan typ ett arkitektkontor för två personer typ och en familjebostad, där står den. Ja, där står en 150 kilowatt. Ja, plugga in, funkar hur bra som helst.
Hur är det med kö då? Fick du stå och vänta någonting?
Ja, jag fick stå och vänta 15 minuter en gång. Ja. Återigen faktiskt Folka som hade guidat till den här stolpen.
Trots att den var upptagen då?
Ja, den verkar inte riktigt känna av det där. Mm. Den kan tala om den funkar eller inte, men de verkar inte kunna tala om den är upptagen. Det klarar Better Route Planner och även ChargeMaps motsvarighet.
Men när man åker genom Europa, vilket jag har gjort väldigt sällan, är det inte så att man håller sig längs de stora vägarna? Det är när du börjar prata om små byar och sånt här. Är det,
ja, men det ligger ganska nära motorvägen. Så att det, ja, det är,
men
kanske
hade man inte förväntat
3-4
sig att det ligger längs med autobahn, de här laddplatserna?
Jo, jag tror jag hade kunnat korta ner min resa med ganska många timmar om jag hade haft en bisittare som verkligen hade suttit och kollat på Better Route Planner, ChargeMap, Folkas egen karta och gjort en analys kontinuerligt. Ja, men vi kan ta oss till den, vi kan ta oss till den här. Nej, men det där går inte, vi måste hitta på något annat.
Som på ett flygplan, man har en co-pilot som hela tiden sitter och letar efter allt det. Eller så skaffar man sig en Tesla.
Precis, och där är inte Folkas, den här navigationstjänsten, den är absolut inte på en Tesla.
Men visst är det så att det står en liten sladdsymbol i Sverige när man åker runt, precis som bensinmackarna visas på skyltarna. Så det borde ju räcka. Måste man hålla på med mobiltelefonen när man kör bil?
Du måste veta vilken laddare som är snabb och inte.
Kan man inte bara sätta upp ett system för här finns det snabbladdare, precis som det står OKQ8 och Primo och Circle K.
Det har man ju inte gjort, inte än så länge i alla fall. Däremot man måste faktiskt ge Frankrike, de har bra koll på läget. För första har de Europas gulligaste laddsymbol. Det är en jättemjukt, runt, finformad bil med en svans som är en kontakt. Jättefin. Och de skriver ut det på varje motorvägsavfart om det finns. Det gör inte tyskarna. Nej. Där är det lite mer chansning. Och det finns ju liksom ingen riktig, liksom att var femte bensinmack så kommer även en laddstation. Det finns ju inte. Nej. Och därför måste man hela tiden ha koll, för helt plötsligt så ändrar sig vädret och det går från medvind till motvind. Det är inte bara.
Men hur många extra timmar tog det att åka elbil jämfört med diesel?
Ja, det beror lite på man räknar. Jag pös iväg en fredag morgon var det, från Malmö, och jag var framme söndag kväll, ganska tidig kväll.
Hur långt var det här då?
Det var från Malmö till Montpellier till hotellet, där var det 199,8 mil, så i stort sett 200 mil då.
Det är godkänt. Det är godkänt.
Ja, men du frågar hur mycket längre tid det tog.
200 mil på 3 dagar.
Ja, och det tar en halv dag extra tror jag har sagt, men det är nog egentligen lite mer. Hade man kört lika dedikerat, för det här är ju 10-12 timmars dag vi pratar om.
Då
hade det ju säkerligen kunnat banta det där med en normal fossilbil. Säkert en 15 timmar kanske. Ja.
Nu har ju elbilsförsäljningen då ökat väldigt kraftigt i Sverige. Det är säkert många nyblivna elbilsägare där ute som kanske inte nu i vinter, men åtminstone till nästa sommar tänker att nu ska vi åka på Europasemester med vår elbil. Kan man göra det?
Jag vågar påstå att det är precis hur lätt som helst, men undvik när alla andra har ledigt. För jag sa att jag fick sitta i kö en gång i 15 minuter. Det var en lördag, det var i Tyskland, och jag hade blivit inguidad till ett köpcentrum som hade, de hade väldigt många vanliga 11 kilowatt där, men de hade bara 2 snabbladdare på 50 kilowatt. Och där var det ju då fullt, för det många som var handla, och kommer du där med din ID3, den enda ID3 jag såg förutom våran egen då på den här resan, då står ju den där och laddar, va. Men sen när jag åkte hem, då åkte jag på en fredag eftermiddag, och då var det ju lite mer trafik, och i Frankrike på en Ionity-laddare så snodde jag sista platsen. Det var 6 platser och jag fick plats nummer 6. Och det ska då sägas att jag i stort sett aldrig såg en elbil på den här resan, förutom då vid laddstolparna. Så det är ju inte vanligt. Det är inte som att gå ut i Sverige och bara titta sig runt, så ser du kanske ett par, tre stycken elbilar. Utan i stort sett inga synbara elbilar. Alltså en ID3 på hela resan. Förut en jättetrevlig kvinna som jobbade för Continental och var mycket intresserad. Jag berättade om vårat bekymmer med, eller jag berättade att jag var på väg någonstans att ska göra däckstest, och hon bara, jag sätter och åker på Continental, jag jobbar för Continental, men jag jobbar inte för däck, jag jobbar för de som är slangar och andra Continental-relaterade produkter, även bromsar. Och jag sa, jag har bromsar, du, vi har bekymmer med våra bromsar och de gnisslar, ja, och ligger lite emot. Och hon såg så glad ut, bara, det är inte våra. Hon såg så lätt ut, och det är så härligt att höra att att andra också har problem. Hade det varit en Golf, då hade det varit våra bromsar, men det här är inte våra. Men hon var väldigt nöjd med sin ID3. Hon hade precis fått uppdatering 2,3. Den hade tagit bara några minuter för henne att ladda ner, och jag vet inte om hon hade märkt så stor skillnad, men hon hade inte haft några mekaniska bekymmer som vi har. Våran står ju nu på verkstad för att sannolikt rätta till en klonkande krängshemmarsdag eller något sånt där. Och även titta på den här bromsen som ligger mot en aning. Det är väldigt irriterande. Det märks mest när man svänger vänster. Då, utan någon outgrundad anledning, så går den mot lite mer. Och den som nu säger att det är en sten som ligger fast, det gör jag det inte. För vi har haft isär där och kollat ordentligt. Det finns ingen sten som ligger mot, utan det är klossarna som ligger och touchar skivan något. Mm.
Men du säger alltså att man kan åka på elbilsemester i Europa, man ska helst inte åka när andra åker. Har du några fler råd att ge våra lyssnare?
Ja, ta väldigt gott om tid på er och försök att hitta hotell som har laddstolpar, för det underlättar. Kan man börja dagen med att ha 25 friska mil, då blir det inte samma djupsuck när man ska börja ladda. Om man har kommit 3 mil från frukost och sen ska man stå i 45 minuter och ladda, det är inte roligt. Jag har haft väldigt tur, för jag har haft stolpar som var nära hotellen, antingen bara 500 meter bort eller till och med i Frankrike faktiskt. Frankrike är ett förgångsland på många punkter. Ett hotell som hade 8 laddstolpar. De var så nya som hade inte kommit in i systemet, så jag såg ju inte det i någon app och inte på hotellets hemsida heller. Men det funkar. Det var bara att plugga in. Kostar ingenting. Varsågod, ström här.
Två frågor härifrån. Hur många gånger laddar du?
Jag laddade 16 gånger ner.
Ja, 32 tur och retur alltså?
Nej, jag tror det var 18 upp. Ah. Jag gjorde ett test på hemvägen, för då körde jag nonstop. Hur mycket nonstop det kan bli när man stannar så ofta, men ja, ni förstår vad jag menar. Sov i bilen helt enkelt. Sanna elbilsentusiaster gör. Och då provade jag toppfart. Jag körde en toppfartsvända och dränerade. Jag släppte aldrig gaspedalen förrän jag hade dränerat batteriet. Den går ungefär 12 mil om man ger max attack mellan laddningarna. Det är inte väldigt mycket kortare än Teslan faktiskt.
Vad tar det? Hur lång tid?
Det tog 35 minuter en sån där. Nej, jag har ingen aning. Jag har det nedskrivet någonstans, men jag kommer inte ihåg siffran just nu.
Men för jag tänkte just när du kommer till autobahn, jag kände ju själv friheten helt plötsligt när det är liksom bara, va? Får jag köra hur fort jag vill? Någon måste ju stoppa mig. Det här är inte möjligt.
ID3 stoppar vid 160, så fort den 160 går
det inte. Ja, men det är ju helt godkänt. Men vad gjorde du då? Liksom, hur hanterar man autobahn när man får köra så fort man vill? Man ska genom Tyskland, vad väljer man för?
Det är ingen som kör så fort längre. Det är det som är så kul. För mitt target speed var ju att ligga i 100-115 ner. Jag låg nog lite över det, men i regel låg jag i 115, då kunde inte jag ligga innerfil, utan jag var tvungen att ligga i mellanfil eller till och med ytterfil. Snittet på autobahn, även på lugna dagar, måste ha gått ner kraftigt. Så diskussionen om man har frifart på autobahn eller inte, den börjar kännas överflödig, för att det är ändå ingen som kör speciellt mycket fortare än kanske 120.
För jag tänker när de skyltar 130, när det är lite stökigt i trafiken, när man ska ta det lugnt och vara uppmärksam, då är det ju... Är det 130 varit? I alla fall
ja, 100-120 och vissa sträckor 130, men då är det reglerad frifart så att säga.
Så att, och då väljer du, då låg du 115 då, toppfart.
Ja, i
regel. Och du var inte i vägen, det kändes helt okej.
Nej, inte det minsta. Och börjar bli i vägen så får jag ju gasa på. Men jag menar, jag har ju gjort för andra tidningar så här snålrace ner till Europa. Då ligger man ju mer i lastbilstempo, så att det var inga bekymmer överhuvudtaget.
Och lastbilar finns ju hela tiden på autobahn. Absolut, hela tiden. Det är konstant ström nästan.
Och det är också lite jobbigt, för det kanske hade varit bättre att lägga sig bakom en sån och pressa ytterligare något laddstopp, för att den laddar ju inte jättefort våran ID3, det gör inte. Men den ska ha en eloge, för trots att jag maxade ut och körde toppfartstest i testsyfte då, så var det inga bekymmer att plugga in och ladda full attack direkt när de kommer upp på 100. Och det är också en skillnad mellan att vara ute i Europa och i Sverige. För jag tycker i Sverige har haft svårt att få den här bilen att visa 100 kilowatt de första, från säg 5% upp till 25-30 eller vad det nu går. Men inga bekymmer alls i Europa. Pang,
du är väldigt optimistiskt, känner jag. Alltså, du 16 gånger. Hur lång tid tog en laddning? 30 minuter, 45?
Nej, 40-45 skulle jag säga. Så. Men särskilt, det här finns tidsloggat. Jag kanske skulle haft loggen med, men den ligger i bilen som står.
12 timmar får jag det lite snabbt i huvudet till.
Ja, inga konstigheter.
12 timmar, vad gjorde du? Medan du satt i bilen still. Ja, du sov ibland, men hur många gånger väntade du i bilen av dem?
Ja, du kan ju stryka 2 eller 3 laddningar, för då sover jag ju. Ja,
då är det 9 alltså, stycken. På hotell. 9 timmar kvar.
Ja, jag har spelat in en liten film som kanske kommer på YouTube eller Instagram.
Okej.
Där jag säger ungefär samma sak som jag gör nu, så den behöver inte se på. Jag skrev färdigt en provkörning till den lämning som jag ska egentligen ha skrivit innan jag åkte.
Så den som ska semestra i Europa med elbil, den ska alltså jobba?
Den får jättemycket tid att umgås med familjen.
Ja, visst.
Ja, och sen... Ja, men,
lekar i baksätet.
Ja, men då kör vi Nils. Han spelar väl paddel och sådär utanför.
Ja, och det är ju svårt att göra autobahn. Ja, det är inte alltid det är superfräscht. Jag ska ju säga så här att det var ju på vägen hem då visserligen trött mitt i natten, små duggregna och naturen trängde på så att säga. Jag var tvungen att justera vätskebalansen i kroppen. Knatar upp för en slänt och gör det jag behöver göra och går ner för samma slänt och sen känner att jag kliver i någonting som är, ja, vad tänkte jag? Då tänker jag hund.
En lastbilsmacka.
Det visar sig att det var just en lastbilsmacka. Då, jag kan säga elbilslivet, då svor jag lite grann. Nej, det var inte så kul. Men jag är ändå förvånad, det går att åka elbil.
Så nu ligger det ett par joggingskor längs med autobahn.
Det är precis vad det gör det.
Ja, nej, men jag förstod väl att vi ska nog kunna dra ur dig lite mer liksom elbilslivet på riktigt. Ja, är du sugen Tommy?
Nej, som sagt, jag tänker fortsätta med min Tesla ett år till långt i stallet. Jag har ingen lust att byta till någonting annat.
Jag körde ju till Düsseldorf med Teslan när jag hade den. Och den resan gick ju smidigare. Det är utan tvekan.
Och jag som kör Mercedes GLB 200D med 104 mils räckvidd. Jag är så här, jag blir stressad om jag, liksom, jag springer in och tar en kaffe och en fransk hotdog med senap och ketchup. Det tar 3 minuter ibland och sen vidare. Ja, men så, jag skulle inte klara av 40 minuter till på samma plats.
Så gjorde jag ju förut också, Claes, men man får lite annan så här, mindset när man kör elbil. Det är helt plötsligt bara, ja, men normalt sett, ja, men ta en trekantsmacka på macken och sen iväg. Ja. Nu liksom bara, ja men det där ser ut att vara ett trevligt gasthaus. Jag går och tar en schnitzel. Liksom. För vad ska man annars göra?
När man har stannat i Sillekrog. Men det är klart, laddplatserna har väl den fördelen då att de inte är vid bensinmacken oftast, eller alltid.
Mm, och sen får man ju inte glömma att ute i Europa så ser ju bensinmackssituationen helt annorlunda ut. Åker du på franska betalvägar, jag menar, det är ju som en bättre krog när du kommer på den där oftast.
Det såg väldigt trevligt jättebra ut när du skickade bilden där och stod vid något tak och det var väldigt trevligt.
Det är mycket ordningsamt. Vi är ett u-land vad det gäller hur vi hanterar våra elbilsförare.
Men lite av det här kanske vi får se på den här filmen också då?
Mm, ja, lite grann. Tyvärr är det nog mest gubbe för att han var rätt trött han som körde också ibland.
Ja, den kommer på YouTube så småningom. Mer om våra långtestbilar kan man förstås också läsa i Vi Bilägare. Nu här i nummer 15 så kommer vi med en rapport från långteststallet där jag bland annat berättar mer om Tess hjärntransplantation. Och effekterna efteråt, det har jag faktiskt inte berättat i podden.
Nej,
men
jag känner inte igen henne. Helt annat.
Ja, men alltså, hon ser ju trafikljus nu. Men hon tror att alla trafikljus handlar om henne. Oavsett om det är för cyklister eller för bilar i andra filer så tolkar hon att allting rör henne. Och nu har hon även börjat tolka då. På Centralbron här genom Stockholm så bor det ju ett järnvägsspår intill. Och trafiksignalerna för tågen på järnvägsspår tror min Tesla också handlar om henne.
Oops.
Så att jag konstaterar nöjt att hon inte har börjat självköra än. För den dagen hon börjar med det så då är det ju lite viktigare kanske att hon har koll på vems trafikljus hon tittar på.
Hon tror att hon är ett RC-lok, låter det som. Alltså det är de här elektriska maskinerna som dras till varandra.
Ja men gud! Är det liksom, är det så här?
AI på riktigt.
Ja.
Oh, där finns det riktigt stark ström. Dit ska jag.
Jag tror jag har varit med om en historisk tidpunkt när jag tankade min GLB dieselmärsa för 1933 kronor liten.
Vad slutade notan på?
1140 kronor någonting.
Uff.
Jag har inte hittat något dyrare dieselpris någonsin i Sverige. Senast tror jag var 2017, då låg den på, ja, det är ju inte alls i närheten ens.
Men Claes, om du bara vill ha upp det så kan jag åka till Sjömacken på Lidingö. De slangarna är tillräckligt långa för att dra upp till GLB:n. Kan du lägga på 2,50 på det där?
Ja.
Det finns också en möjlighet att priset kan komma att stiga ytterligare.
Jo, det förväntar jag mig, men just nu så har det ju dykt igen. Och jag lyckades verkligen tanka när det var som dyrast någonsin.
Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook och förstås på vbilagare.se. Där kan du läsa allt om de senaste nyheterna från bilvärlden. Den här podden är slut för idag. Vi tackar för visat intresse och så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.